Ja, då börjar vi med att be. Tack Herre för löftet där två eller tre är församlade i ditt namn. Där är du mitt ibland dem. Tack Jesus för att du är här. Och Herre, vi lägger det här bibelstudiet i dina starka händer. Vi ber gode Gud, fyll oss med din heliga ande. Och vi ber här om nåd att du ska tala till oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, det är fjärde gången som vi har bibelstudiet om fångenskapsperioden. Och vi börjar med det delade rikets tid som började 931 före Kristus. Vi har ju supermakterna där med Assyrien och Egypten. Och vi har småstaterna som finns runt Israel som vi läser en hel del om i Bibeln. Och det assyriska riket är ju det som trycker på i det här området norrifrån och tar Aram, Fenicien men också Israel. 722 faller Samaria och de norra stammarna förs ut i fångenskap till Assyrien. Och istället så för Assyrien in andra folkslag in i det här området i olika omgångar. Sen försvann ju Assyrien och vi fick Babel. Och det var Babel och Medien som först intog huvudstaden i Assyrien, Nineve. Det var 612 före Kristus. Sen var det två stora slag, 609 och 605. Sen försvann det assyriska imperiet och vi fick Babel istället i samma område som Assyrien. Och det ledde ju till att Babel direkt kommer ner till Jerusalem redan då 605. När de är herre på täppan så att säga. Då förs Daniel och hans vänner till Babel för att få sin treåriga utbildning för att sedan tjäna i statsapparaten i Babel. De ska naturligtvis betala skatt också till Babel. Det är helt nödvändigt. Och de får inte ta kontakt med Egypten och få hjälp därifrån mot Babel. Det ingår i hela avtalet också. Men det där håller de inte så bra. Så 597 kommer Nebukadnessar upp andra gången mot Jerusalem, belägrar staden ett antal månader. Och den här gången så tar han med sig 10 000 fångar. Det är ju alla adelsmän, alla viktiga personer som tas med. Men det är också hantverkare, duktiga personer som de kan ha nytta av i Babel som kommer att jobba som fångar och slavar åt babylonierna. Och Hesekiel, han förs iväg då 597. Så hela hans profetgärning, den ligger i Babel. 586 så är det tredje gången som de babyloniska arméerna går upp mot Jerusalem. Jerusalem har haft kontakt med Egypten. Och man har inte skött skatterna så mycket. Man har gjort lite uppror här mot Babel. Det är det som är orsaken till att babylonierna kommer in i det här området. Och nu handlar det om att förstöra Jerusalem. Man belägrade i ungefär 2,5 år. Sen intar man staden, bryter ner murarna, bryter ner templet, bränner upp alltihopa. Och för judarna iväg som fångar till Babel. Och det hemska är ju då att det här landet som Gud hade gett Abraham, Isak och Jakob. Det är alltså tomt på det utvalda folket. Norra riket finns någonstans uppe i, nu i Babylonien, men lite mer norrut. Och det södra riket förs mer söder om Babel som vi uppfattar det. Men så kommer ju Persien då som 539 besegrade babylonierna. Och kung Koresh av Persien tillät judarna att gå tillbaka och bygga upp templet igen i Jerusalem. Och man tror att ungefär 50 000 judar återvände till landet då. Det här är ju andra gången som vi har Hesekiel. Så att vi kommer att snabbt gå igenom det vi gick igenom förra gången. Så att vi har allting klart för oss. Och så ska vi försöka hinna med dagens. Det här är ju en stor bok, va? Med mycket innehåll i. Och det är svårt innehåll också i Hesekiels bok. Hesekiel, det betyder Gud ger styrka. Han togs alltså som fånge, som vi sa, 597 till Babel tillsammans med 10 000 andra. Och i Hesekiel kapitel 1, vers 1-3 läser vi. I det 30:e året, som vi antar är hans födelseår, alltså att han är faktiskt 30 år gammal vid det här tillfället. På 50 dagen i 4:e månaden, när jag var ibland de bortförda vid floden Kebar, öppnades himlen och jag fick se syner från Gud. På 50 dagen i månaden under det 50 året sedan kung Jojakin förts bort i fångenskap kom Herrens ord till prästen Hesekiel, Busis son, i Kaldernas land vid floden Kebar, och Herrens hand kom där över honom. Så inleds Hesekiels bok. Och vi vet då att han var präst. Vi tror att han är 30 år gammal, för vi vet inte vad det här 30:e året står för. Det är lite svårtytt, så vi antar att det är det handlar om. Första profetian är daterad 31/7 593. Och det är ju så med profetierna i Hesekiel. De är daterade. Så att det är på dag, månad, år. Så man kan veta exakt när de här synerna kom till profeten och när Herren talade med honom. Den sista som är daterad är från 571. Det kan finnas fler efter då. För det här är ju redan i 29:e kapitlet. Men vi vet inte. Så vi antar att han var profet i ungefär 22 år. Vi vet inte exakt var han befinner sig. Det står floden Kebar, noterade vi. Och det finns en inskription i en stad som hette Nippur på den tiden. Där det står om en kanal, en stor kanal som hette Kebar. Det har alltså runnit en kanal ovanför Babel, rakt igenom Nippur och så ner igen till Eufrat. Och det här var ju ett jordbruksområde, väldigt bördigt, och man ville använda vattnet. Så vi tror att egentligen är en kanal det rör sig om, men som är stor som en flod. Hesekiel profeterade ju, men det fanns ju många andra profeter, det fanns falska profeter. Precis som i Jeremias tid, de är ju samtida de här två. Och det är ju samma typ av profeter det rör sig om som i Jeremias bok. De sa det folk ville höra.
Som idag.
Som idag, de var politiskt korrekta. Ja. Som idag. De sa att fångarna skulle snart bli räddade. Och Jerusalem skulle inte falla, ingen fara. Gud tar hand om det där. Gud bor ju i Jerusalem i templet. Det kommer inte att hända någonting. Men avgudadyrkan var ju väldigt svår i Juda. Och det finns ju en tydlig syn när anden för Hesekiel ända in i tempelområdet. Och han får gå in och se vilken typ av avguderi som pågår inne i templet. Och Gud hade ju sagt, du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Får inte göra dig någon beleten eller bild och falla ner och tillbe inför dem. Och du får inte missbruka Herren din Guds namn. Och man tänker, ja, vad är det som kommer att hända nu då? Nu har de ju brytit det här förbundet som man hade med Israels Gud. Och Hesekiel, han var kallad till väktare. Och bilden är då från en väktare på muren. Alltså det handlar om en befäst stad, en ringmur runt omkring. Det finns väktare uppe på murarna. Och om en väktare inte varnade dem i staden om en fiende kom, då fick han plikta med sitt liv. Och det är precis samma sak med Hesekiel. Om han inte varnar dem han är sänd till, då är han skyldig till deras blod. Det är precis så det är beskrivet här i kapitel 3 och kapitel 33. Två gånger kommer detta med att han är kallad till att vara en väktare. Han blev ju ett med budskapet. Det är ju Guds budskap. Och han blev fullständigt ett med budskapet. Han fick en bokrulle av Gud som han skulle äta. Den var fullskriven på fram- och baksidan. Och här förstår vi att allt det Gud ville säga genom profeten finns i den här rullen. Och han äter upp hela rullen och den smakar som honung i munnen. Så budskapet är inte bara något som kommer till honom. Det finns inom honom och han är fullständigt ett med detta. Vi läser att Hesekiel såg Herrens härlighet. Han såg och samtalade med Herren och han blev stum. Han ser Herren i olika syner, men han har också ett väldigt personligt samtal med Herren ute på en slätt. Och Herren liknar Herren människa som han samtalar med. Och vi vet ju från Johannes 1 och 18 att ingen har någonsin sett Gud. Det finns ingen människa som har sett Gud. Men vi vet också i Gamla testamentet finns det ett antal teofanier när Gud uppenbara sig för människor. Och vi vet att Gud är en treenig Gud, Fader, Son, Helig Ande. Och jag tror personligen att det är Sonen som han har relation med här. Anden verkar ju hela tiden i profeten. I honom, reser upp honom, verkar i honom i alla de här synerna och så. Så anden är oerhört närvarande i Hesekiels liv. Så jag tycker vi ser den treenige i den här boken. Han agerade ju ut budskapet. Vi sa att han var fullständigt ett med det här budskapet. Men han agerar ut ungefär som en pantomim då. Och han fick i uppdrag att rita Jerusalems belägring på en lertavla. Vi vet ju inte storleken på den här tavlan, men den måste ju ändå ha varit relativt stor. Och där skulle det finnas belägringsvallar, där skulle det finnas fiendesoldater som belägrade den här staden. Och torn som de kunde skjuta in och alltihopa skulle finnas som fanns vid en belägring och vid ett anfall av Jerusalem. Och budskapet är klart, den här staden är nu, kommer att belägras och den här staden kommer att falla. Han profeterar ju ganska nära de här händelserna. Han börjar alltså 593 och Jerusalem faller 586 och så har det 2,5 års belägring. Så han är precis uppe i närtid. Va? Han skulle lägga sig framför den här lertavlan då på vänster sida 390 dagar. Han fick inte vända på sig. Han skulle bära Israels synd. Ett år för varje dag står det. Och sen skulle han ju ligga på höger sida i 40 dagar och bära Judas synd. Och det är en total identifikation det här med sitt folk och den belägrade staden. Han fick inte äta normalt under den här tiden när han ligger där. Han fick bara svältkost. Därför att under en belägring så vart ont om mat. Folk svalt inne i Jerusalem. Och han fick äta inte mer än det. Ytterst sparsamt. Kost hade han under hela den här tiden. Han skulle raka av sitt hår och skägg och dela upp det i tre delar. En del skulle han lägga i en eld, förmodligen direkt i anslutning till lertavlan då, som visar att staden kommer att brännas ner. Den kommer att förgöras, den här staden. En tredjedel av det här håret skulle han slå med svärd. Människor kommer att dödas höger och vänster när de intar Jerusalem. Och en tredje del skulle han kasta för vinden. Folk skulle springa åt alla håll, men babylonierna skulle följa efter dem. Sen skulle han ta några strån och slänga in i elden. Och det skulle vara en eld som går genom hela landet. Och det är det förlovade landet vi talar om. Det är det utvalda folket vi talar om. Så nu är alltså helt slagna i spillror och förda som fångar och slavar till främmande land. De är i det babyloniska imperiet. Han skulle gå i landsflykt, eller göra så som man gjorde när man gick i landsflykt. Han skulle till och med göra ett hål i väggen på sitt hus, och så skulle han bära det nödvändigaste av sitt bohag, och så skulle han dra iväg till annan ort. Och det skulle vara ett budskap för dem att så här kommer det bli i Jerusalem. Och vi vet att kung Sidkia försökte fly, och ett antal män med honom, de var upphunna, tillfångantagna. Och det finns en profetia mot Sidkia att han ska bli fånge i Babel, men han ska inte se landet. Och de stack ut ögonen på honom och tog honom som fånge till Babel. Vi försökte sätta oss in i detta med Herrens härlighet, som är en väldigt stor del av Hesekiels bok. En väldigt viktig del av den här boken. Vi noterade då att Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet på Mose tid. På ett sådant sätt att Mose kunde inte gå in i tabernaklet. Det här var när man inväg tabernaklet. Men det fortsatte sedan under hela Israels ökenvandring, så var molnet över tabernaklet. Så Guds närvaro var i det allra heligaste under hela tiden av ökenvandringen. Och sen ser vi samma sak när Salomos tempel invägs i Jerusalem. Då uppfyllde Guds härlighet templet på ett sådant sätt att prästerna inte kunde gå in. Och var fanns han, Gud, i det här templet? Ja, han fanns i det allra heligaste, det innersta rummet. Och dit fick översteprästen gå bara en gång per år på den stora försoningsdagen. Där inne stod arken, som var som en låda. Och i arken fanns de 10 budorden, de 2 stentavlorna. Och locket var ju väldigt speciellt då. Det var ju 2 keruber som stod på locket. Och man kallade locket för nådastolen. Och det här var då en symbol på Guds tron i himlen. Nådens tron i himlen. Det här var vad det handlade om. Så när översteprästen gick in i det allra heligaste, då gick han faktiskt in inför Guds ansikte. För Guds härlighet var där. Det här blir ju då ett problem förstås, om Jerusalem ska förstöras och templet ska förstöras. Och Israels Gud, Jahve, finns i templet. Hur ska det gå? Vad är det som händer? Och Herren uppenbarade sig för Salomo i samband med att templet hade invigts. Salomo hade bett en lång bön, och så kommer Herrens svar. Och Gud bekräftar att han kommer att bo i Jerusalem. Han kommer att vara där. Det här kommer att vara hans hus. Men han har en väldigt tydlig varning. Och vi ska läsa varningen. Första Konungaboken 9, 6-9. Men, säger då Gud, om ni och era barn vänder er bort från mig och överger mig och inte håller de bud och stadgar som jag har förelagt er, utan går bort och tjänar andra gudar och tillber dem, då ska jag utrota Israel ur det land som jag har gett dem. Det hus som jag helgat åt mitt namn ska jag då förkasta från mitt ansikte. Och Israel ska bli ett ordspråk och en nidvisa bland alla folk. Hur storslaget detta hus än är, ska var och en som då går förbi häpna och vissla. När man frågar varför har Herren gjort så mot detta land och mot detta hus? Då ska man svara, därför att de övergav Herren sin Gud som hade fört deras fäder ut ur Egyptens land och höll sig till andra gudar och tillbad och tjänade dem. Därför har Herren låtit allt detta onda drabba dem. Så Herrens härlighet finns där, och det är frågan, vad kommer att hända med Herrens härlighet? Och i första kapitlet av Hesekiels bok så har han en märklig syn. Han ser fyra varelser som vi förstår senare i 10:e kapitlet egentligen är keruber. De här varelserna har fyra ansikten. Människa, lejon, tjur, örn. Och de går alltid rakt fram. Oavsett vilket håll de går åt så går de alltid rakt fram. Det vill säga om örnen går så går den rakt fram. Om lejonet går, går den rakt fram. Går åt alla väderstreck rakt fram. Och de här har fyra vingar. Och två vingar är egentligen till för att skyla kroppen fram och bak. Men två av dem kan de använda för att flyga. Men det väsentliga med vingarna det är att de rör vid varandra hela tiden med vingarna. Och anden är i de här varelserna. Så det är anden som styr varelserna. Och när en varelse rör sig, då rör sig de andra helt synkront med den. Som sitter ihop kan man säga, fast de är fyra stycken. Sen såg han två stora hjul fulla med ögon. Också det är fyra hjul, men två hjul går i varandra. Så det är, man kan säga, två par av hjul. Och de går också alltid rakt fram. Det vill säga de rullar alltid rakt fram. Så de går i varandra på det sättet att rullar de mot norr så går det framåt. Rullar de mot öster så går det framåt. Rullar de mot söder går det framåt. Väster framåt. Alltid rakt fram. För de sitter i varann så att säga. De går in i varann så. Så du har alla fyra väderstrecken täckta i hjulen. Som en boll kan man ju tänka sig om man vill. Och de här hjulen är helt i symbios med de fyra varelserna, med keruberna. Så fort keruberna rör sig så rör sig hjulen och de rör sig helt synkront. Stiger de upp i luften kommer hjulen med och så vidare. Och man börjar fatta att det här är faktiskt en himmelsk farkost som är till för att föra Herrens härlighet från templet i Jerusalem. För det är så Herren uppenbaras på några ställen, i Saltaren till exempel, att han är den som tronar på keruberna. För sen fanns det en syn ovanför keruberna, ser han ett valv. Och det är jättemycket härlighet, det är eld och det är en regnbåge, men det finns en tron. Och det finns en som sitter på tronen. Och det är Herrens härlighet som sitter på tronen. Gud är alltså den som sitter på tronen. Och det är precis så Herrens härlighet lämnade templet i Jerusalem i 11 kapitlet, vers 22 och 23. Så kommer den här fantastiska farkosten som är då fylld av härlighet och ljus och strålglans och så. Och ovanför finns Herrens härlighet. Och hela ekipaget förflyttar sig från templet till berget som ligger öster om Jerusalem. Och det är ju Olivberget som är där. Men det finns ett löfte i den här boken att härligheten ska en gång återvända. Och han ser ju en vision längre fram i boken om ett nytt tempel. Med väldigt exakta mått på det här templet. Och då kommer Herrens härlighet just från öster, in i staden och in i templet. Och Herrens härlighet uppfyller detta tempel också. Som det gjorde på Moses tid och som det gjorde på Salomos tid. Och det var så långt vi kom förra gången. I den här boken finns ju en vision av landet. Och vi märker att det här är någonting väldigt märkligt med den här visionen. Alla stammarna, 13 stammar, får ett stamområde. Även Levis stam får ett område. Det går ganska långt norrut. Det verkar som det inbegriper. Ja, Efraim och Manasse har varsitt stamområde. Josefs söner. Josef adopterar de här två sönerna och de får varsitt stamområde. Så var det ju också på Josuas tid. Att de hade ett eget stamområde, eller egna stamområden. Det var Josefs söner, Efraim och Manasse. Josef var ju hans son, hans älsklingsson som fördes till Egypten. Och när Jakob kommer till Egypten så ska han välsigna de här sönerna. Och lägger händerna i kors och lägger då högra handen över den yngre Efraim. Den vänstra handen över Manasses huvud och han välsignar dem. Och de blir alltså upptagna som söner åt Jakob, åt Israel. Och det som bevisar att det faktiskt var så, det var att de fick varsitt stamområde i Israel. De här arvslotterna är ju nästan rektangulära. Det är som liksom horisontella streck bara rakt över från Jordanfloden till Medelhavet. Det finns inget område här på östra sidan om Jordanfloden. Där låg ju tidigare Ruben, Gad och halva Manasse. Men det finns ingenting öster om Jordan i den här visionen. Det finns ett centralt område, ett sorts heligt område. Och där finns då ett område för prästerna, ett område för leviterna. Och sen finns det ett område för staden och så finns det ett område för försten. Eller två områden för försten. Det märkliga är att den här staden tycks inte ligga där Jerusalem ligger idag, utan tycks ligga norr om Jerusalem. Och det är också anmärkningsvärt när det gäller detta tempel då. Det handlar om en annan, vi kallar den för Guds staden. Om man tittar på det heliga området så har vi ju då Juda, nummer 7 där på kartan. Och sen har vi Benjamin nummer 9 och mitt emellan ligger då det heliga området. Och prästerna ska få ett område som motsvarar ungefär, det är runda slängar för att han har ju en metstång som är lite lurig. Den här ängen eller vad han är i alla fall inte en människa. Han ser ut som koppar, han som mäter. Han har en metstång som är längre än en jordisk aln. Så ungefär 15 kilometer gånger 6 kilometer är prästernas område. Mitt i prästernas område ligger templet. Eller tempelområdet. 300 meter gånger 300 meter är avsatt för templet. Sen rakt söder om det.
Men leviterna tillhör ju inte Judas stam.
Nej. Nej.
Det är så på 8.
Ja, du noterar någonting här att alla stammarna är med. Även de 10 stammarna som fördes i fångenskap 722 finns ju med här. Alla stammarna är med. Det här är hela Israels folk. Så leviterna får ett eget område direkt söder om. Och det är exakt lika stort som prästernas. Det är alltså 15 kilometer gånger 6 kilometer. Sen kommer staden, gudsstaden, vad vi nu ska kalla den för. 15 kilometer gånger 3 kilometer är halva området för Guds staden. Och vi får en sorts helig rektangel där mitt i. På sidan om är det ju mycket utrymme kvar. Så ifrån det heliga området ut till Jordanfloden i öster, det ska tillhöra försten. Och sen från det heliga området ut till Medelhavet i väster ska också tillhöra försten. Så försten har sina områden på sidan om det heliga området. Och vi förstår att det här är liksom ingenting vanligt. Det här är en sorts idealbild kan man tänka sig. Det har aldrig sett ut så här i Israels historia. Och en del säger att så här kommer att bli. när Jesus kommer tillbaka. Att på något sätt kommer Gud att få ihop alla stammarna. Alla stammarna kommer att få sitt område. Och en del säger, ja men vänta nu. Det här är nog, ska nog inte tolkas bokstavligt. Det här ska nog tolkas på ett mer andligt sätt. Någonting som kommer att uppfyllas i Jesus Kristus. Så där har vi två stora skolor inom kyrkan så att säga. Gud skulle handla med sitt folk. Han skulle återupprätta Israel av bara nåd. Alltså inte därför att Israel hade förtjänat det. Hade omvänt sig och blivit väldigt bra efterföljare till Herren. Nej, han skulle göra det för sin egen skull, säger han Gud. Och de skulle få återvända till landet. Så här står det i kapitel 36, vers 22-23. Säg därför till Israels hus, så säger Herren Gud. Det är inte för er skull jag gör det, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namn, som ni har vanärat bland folken dit ni kommit. Och hur har de vanärat Jahve? Och det har de gjort genom att överge honom och tillbe andra gudar. De har alltså begått andligt äktenskapsbrott. De har brutit det här förbundet som de hade med Israels gud. Och istället börjat tillbe andra gudar. Och på så sätt har Gud blivit vanärad. Jag vill helga mitt stora namn som blivit vanärat bland folken. Därför att ni har vanärat det bland dem. Och de ska inse att jag är Herren, säger Herren Gud. När jag visar mig helig bland er inför deras ögon. Och i 24 versen. För jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er tillbaka till ert land. Och det intressanta i den här visionen, det är ju att det är hela folket, alltså inte bara juda som finns i Guds sinne, utan hela Israels folk, alla stammarna, även de som försvann 722. Och Gud skulle göra någonting med det här folket. Han ska rena dem. Han ska byta ut stenhjärtat mot ett nytt hjärta. Och han ska ge dem av sin ande. Kapitel 36, vers 25-27. Gud säger, jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet. Och från alla era avgudar. Så han kommer att rena det här folket. Jag ska ge er ett nytt hjärta. Och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp. Och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er. Och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Och vi känner igen nya förbundet här på en gång. Vi ser att detta är ju då ett kännetecken på det nya förbundet. När den heliga ande kommer in i den troende. Människan blir född på nytt och uppfylld av Guds ande och kraft. Kraft till att följa, också kraft till att lyda. Och det här folket skulle väckas till liv. Okej, det var som ett utdött folk kan man säga. Men det skulle väckas till liv. För torkade ben skulle få liv. Går in i 37 kapitlet. Herrens hand kom över mig. Och genom Herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Han förde mig fram bland dem och se, det låg där i stora mängder över dalen. Och se, det var alldeles förtorkade, så de hade inte dött ganska nyligt, utan de hade ju dött för hur länge sedan som helst. Det var ju bara benknoter. De var alldeles förtorkade. Han sa till mig, människobarn, kan de här benen få liv igen? Jag svarade, herregud, du vet det. Då sa han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem, ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud till dessa ben, se jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska sätta senor på er och låta kött växa ut på er och täcka er hud och ge er ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag blev befalld. Och när jag profeterade hördes ett ljud och det blev ett rassel och benen kom tillsammans så att ben fogades till ben. Och medan jag såg på växte senor och kött på dem och de täcktes med hud. Men ännu fanns ingen ande i dem och man ser en parallell på när Gud skapar Adam. Och så blåser Gud livsande in i Adam och han blir en levande varelse. Det är ungefär så vi ser här. Då sa han till mig, profetera till anden, jag profeterar du människobarn. Och säg till anden, så säger Herren Gud, kom du ande, från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna så att de får liv. Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem och de fick liv och reste sig upp på sina fötter en mycket stor skara. Så det är en sorts uppståndelse från de döda. Och det är inte liksom vilka döda som helst, utan det är förtorkade benknoter till ett folk. Och det är ju Guds folk det handlar om, som uppstår ifrån de döda. Och vi noterade att det här gäller då hela Israel. Vi måste alltså ha med de norra stammarna här. Kapitel 37, 11-14. Han sa till mig, människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se, de säger, våra ben är förtorkade. Vårt hopp är ute. Det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem, så säger Herren Gud. Jag ska öppna era gravar och hämta upp er, mitt folk, ur era gravar och låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar era gravar och för upp er, mitt folk, ur dem. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska låta er få bo i ert land och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det, att jag har gjort det, säger Herren. Så, de ska alltså få komma tillbaka till landet där de en gång hade bott. Vi fortsätter 37 kapitlet, vers 21-23. Herren skulle låta Israel vara ett rent och troget folk. Och nu förstår vi att de kan inte komma tillbaka och bara åberopa etnicitet. Utan de måste ju omvända sig. De kan inte fortsätta att tillbe alla dessa avgudar och leva i synd. Det måste finnas en omvändelse någonstans. En överlåtelse till Herren att följa honom. Så här står det i Hesekiel 37, 21-23. Säg sen till dem, så säger Herren Gud. Se, jag ska hämta Israels barn ut från det folk dit de har kommit. Jag ska samla dem från alla håll och föra dem in i deras land. Jag ska göra dem till ett enda folk i landet på Israels berg. De ska alla ha en och samma kung. De ska inte mer vara två folk. Inte mer vara delade i två riken. Det är ett enat rike det här. De ska inte mer orena sig med sina avgudar och vidrigheter och alla sina brott. Jag ska rädda dem från alla orter där de har syndat och rena dem. Det ska vara mitt folk. Jag ska vara deras Gud. Och det kommer löften här i kapitel 37 om ett evigt rike. Jaha, det här blir nästan inte riktigt jordiskt. Menar, Sverige har ju funnits länge, men att det skulle vara evigt, det har vi lite svårt att tro. En evig kung, ett evigt förbund och ett evigt tempel. kapitel 37, 24-28. Ni ser vidden av de här löftena är ju helt makalös. Min tjänare David ska vara kung över dem. Okej, David levde 1000 år före Kristus och nu är vi på 500-talet. Så det kan inte vara David, men det måste vara Davids son. Måste vara Messias. Det går inte att komma någon annanstans. Och de ska alla ha en och samma herde. David var herdekungen. Och den här Messias kommer också vara en herdekung. De ska leva efter mina föreskrifter och hålla mina lagar och följa dem. Det är alltså ett omvänt folk som följer Herren av hela sitt hjärta. De ska bo i det land som jag gav min tjänare Jakob. Det land där era fäder bodde. De ska själva bo där. De och deras barn och deras barnbarn. Till evig tid. Okej, det är ett evigt land. Och min tjänare David ska för evigt vara deras första. Han är en evig kung i ett evigt rike. Jag ska sluta ett fridsförbund med dem. Det ska vara ett evigt förbund med dem. Jag ska ge dem plats och föröka dem och låta min helgedom stå ibland dem för evigt. Oj, ett evigt förbund. Och en evig helgedom, ett evigt tempel. Min boning ska vara hos dem och jag ska vara deras Gud. Det ska vara mitt folk och folken ska inse att jag är Herren som helgar Israel. När min helgedom är ibland dem för evigt. Ja, det är ett evigt tempel det handlar om. Men det fanns också en lufte om den gode herden, en herdekung. Ja, först säger Gud att han själv ska vara deras gode herde. I kapitel 34, vers 11-16. För så säger Herren Gud, jag ska själv söka upp mina får. Och ta mig an dem, liksom en herde tar sig an sin jord. När han är bland sina får som varit skingrade, så ska också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades en mulen och mörk dag. Jag ska föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg, vid bäckarna och där man i övrigt kan bo i landet. På goda betesmarker ska jag föra dem i bet. På Israels höga berg ska de få sina betesmarker. Där ska de vila sig på goda betesmarker. Och de ska ha rikligt med bete på Israels berg. Jag ska själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren Gud. De förlorade ska jag söka upp. De som gått vilse ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda. De svaga ska jag stärka. Men de feta och de starka ska jag förgöra. Jag ska ta hand om dem med rättvisa. Så, vi noterar att det är Gud själv som kommer att vara deras herde. Men, längre fram i 34 kapitlet, vers 23 och 24. Jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla, och han ska valla dem, nämligen min tjänare David. Han ska valla dem och vara deras herde. Jag, Herren, ska vara deras Gud, men min tjänare David ska vara förste ibland dem. Jag, Herren, har talat. Och vi ser att peka rakt mot Jesus som Messias. Ja, vi förstår att det här löftet gällde troende israeler och inte enbart av etnisk härkomst. Det finns alltså Gud har gjort någonting fantastiskt i dem. Tagit ut stenhjärtat och gett dem ett hjärta av kött och låtit sin ande, så att säga, bo i dem. Och vi kallar ju den troende gruppen i Israel för kvarlevan. Vi ser den hos profeterna, hos flera profeter. väldigt tydligt i Jesaja till exempel. Och när vi kommer till Nya testamentet så är ju Jesu lärjungar och de som följer honom och tror på honom, de är kvarlevande. Och när vi går vidare och läser hos Paulus i Romarbrevet så ser vi att de judar som har omvänt sig och som följer Jesus som sin messias, de är kvarlevande. Vi måste ändå titta på Nya testamentet i ljuset av dessa profetior. Och någonstans hör man ju ringande Paulus ord ifrån Andra Korinthierbrevet 1 om att alla Guds löften har fått sitt ja i Jesus Kristus. Och då har de också fått sitt amen i Kristus. Om alla Guds löften har sitt ja och amen i Jesus, då måste även de här löftena ha någonting med Jesus att göra. Är ni med? Ja. Och vi ser att de här löftena verkligen har blivit uppfyllda i Kristus. Jesus skulle vara en evig kung i ett evigt rike. Det nya förbundet som kom med Jesus skulle vara ett evigt förbund. Jesus skulle vara ett evigt tempel. Han skulle vara en god herde. Och vi är Kristus brev som Gud skriver med sin ande. Det här med att Jesus skulle vara en evig kung i ett evigt rike, vi hör ju de här orden som Gabriel sa till jungfru Maria om Jesus, barnet som skulle födas. Han ska vara en kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Ja, han är en evig kung i ett evigt rike. Nya förbundet skulle vara ett evigt förbund. Hebreerbrevet 13:20-21. Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbunds blod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda. Må han fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Må han verka i oss det som behagar honom genom Jesus Kristus. Hans är äran i evigheters evighet. Amen. Ja, det är ett evigt förbund, det nya förbundet. Jesus skulle vara ett evigt tempel. Och vi känner väl till de här verserna. Ordet som var Gud, ordet som blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från Fadern, och han var full av nåd och sanning. Härligheten som var över tabernaklet på Mose tid. Härligheten som uppfyllde templet. Finns det någon härlighet i Jesus? Ja, det gör det. Vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från Fadern. Han var full av Guds härlighet. Men var han ett tempel? Ja, han säger det själv. I kapitel 2 av Johannes vers 19-21, Jesus svarade, riv ner det här templet så ska jag resa upp det på 3 dagar. Judarna sa, i 46 år har man byggt på det här templet och du skulle resa upp det på 3 dagar. Men templet han talade om var hans kropp. Gud bodde i Jesus och Jesus var uppfylld av Guds härlighet. Men är han ett evigt tempel då? Ja, det är han. Den himmelska staden i Uppenbarelseboken kapitel 21, vers 22. Något tempel såg jag inte i staden, för Herren Gud, den allsmäktige och lammet, är dess tempel. Ja, han är ett evigt tempel. Jesus skulle vara en god herde. Var han det? Ja, säger han, Johannes 10, 14 och 15. Jag är den gode herden. Jag känner mina får. Mina får känner mig. Liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Ja, han var en god herde. Hur är det med oss då? Ja, Paulus säger vi i Kristus brev. Som Gud skriver med sin ande. Och han drar ju ifrån Hesekiel 36. Men han drar också ifrån Jeremia 31, vers 33 och 34 om det nya förbundet. Så här skriver Paulus. Andra Korinthierbrevet 3 och 3. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev. Skrivet genom vår tjänst. Inte med bläck. Utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten. Utan på tavlor av kött. I era hjärtan. Vi ser att allt det här har med Kristus att göra. Och vi ser att alla de här fenomenala löftena har faktiskt blivit uppfyllda i Jesus Kristus. Och det är så långt som jag tänkte att vi skulle kunna gå idag. Tiden tillåter inte mer än det här. Ja, Stefan.
Ja, alltså, det är två varningar som kommer in i mitt huvud.
Ja.
Så när jag ser allt det där. Den ena, det är ju det där med de där väktarna.
Att vara en väktare på muren.
Alltså det har ju också betydelse för oss. Så vi som liksom vet att det finns både himmel och helvete.
Ja.
Det, alltså man kan inte kräva från de icke-kristna att de ska gå ut och varna för det. Utan det här är ju...
Det har med oss att göra.
Det ligger på vårt bord.
Ja, vårt uppdrag.
Ja. Sen den andra varningen då i Romerbrevet där det står att om Gud inte har förskonat sitt eget folk... Ja, då kanske han inte heller kommer att förskona de inympade.
Nu talar du om olivträdet,
ja.
Och de inympade grenar som är hedningar, ja. Som har kommit in i det här, ja. Trädet. Ja.
Alltså det är, liksom, det är också en varning för oss.
Att han kommer inte att skona oss om vi inte omvänder oss,
ja.
Och är trogna Jesus.
Ja.
Ja.
Alltså liksom, vi måste se både Guds godhet och Guds stränghet.
Ja, det säger Paulus just där i Romarbrevet,
ja.
11. Att,
ja.
Båda finns med. Ja,
ja det är liksom... Och då är ju min fråga, varför predikar vi bara Guds godhet?
Mm.
Och ingenting om Guds stränghet? Som det är ungefär som ett mynt som har två sidor.
Ja, du har helt rätt. Ja, men det har vi ju detta med att frestelsen var ju att... För de falska profeterna talade det som var politiskt korrekt, det som människor ville höra. Ja, det är bra att du tar upp den här frestelsen. När det gäller detta med att vi är ansvariga för människor, Paulus tar ju upp den här sammanhanget när han talar till de äldste från Efesus i Apostlagärningarna 20. Och säger att ni kan intyga om att jag är inte skyldig till någons blod. Det tar han direkt härifrån Hesekiel. Så han tog det här allvarligt. Att vara en väktare på muren. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för ditt ord. Det finns djup och lager som vi inte riktigt kan tränga in i. Men tack Herre för din heliga ande. Att du har tagit ut stenhjärtat, gett oss ett hjärta av kött och fyllt oss med din egen helige ande. Och att det är du, Herre, som leder oss in i sanningen och det är du som undervisar oss. Tack, Herre, att vi får lägga våra liv i dina starka händer och ta med löftena och ta med varningarna. I Jesu Kristi namn. Amen.